Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Hej och varmt välkommen. Jag heter Hasse Brontén och jag kommer snart att presentera årets sista avsnitt av Snutsnack. Det är 2020 och det kommer snart ta slut, vilket vi många har hoppats på, att det liksom ska komma någonting nytt 2021. Men jag vill rikta mig till dig som har lyssnat under hela 2020 och bara säga stort tack. Det värmer verkligen att ni är så många som lyssnar och att ni också är så många trogna lyssnare. Jag vill också passa på att önska er ett fantastiskt gott nytt år. Och så håller vi tummarna att nästa blir jäkla mycket bättre faktiskt. Idag heter min gäst Tobbe. Han är polis i North Dakota i Fargo. Ja, hur kommer det sig att man hamnar där och börjar jobba som polis? Det kommer han alldeles strax att berätta. För dig som vill höra mer av Tobbe så finns det lite bonusmaterial i Patreon-avsnittet. För vi finns på Patreon. Vill man stötta podden kan man bli Patreon. www.patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på Facebook och på Instagram. Ha nu en fantastisk trevlig lyssning. Och de sista dagarna, var försiktiga där ute.
13-10-70 kom. 13-10-Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart.
Varmt välkommen till Snutsnack, Tobbe.
Tack.
Vi hoppas att det går bra med tekniken nu. Jag är ju teknikens fiende här, men det är så att jag sitter ju nu i Umeå i Västerbotten i Sverige och du sitter i North Dakota i the United States of America.
Ja, Fargo, precis som filmen.
Fargo, ja, yes, precis som filmen. Och jaha, då kan man ju tänka sig, vad är det för koppling här då? Men det är nämligen så att du jobbar som polis i Fargo.
Ja, Fargo polis, ja. Jag har jobbat i 5 år nu.
Men nu måste vi ju backa bandet här lite grann, för det här låter lite ovanligt. Var är du uppvuxen någonstans då? Det låter som lite västkusten.
Ja, Göteborg. Ja. Född i Stockholm faktiskt, men flyttade i Göteborg när jag var 6.
Ja, men det, då är det godkänt. Okej, så uppvuxen i Göteborg men har landat i Fargo som polis. Visste du det här för 10 år sedan att du skulle landa där som polis?
Nej, det visste jag absolut inte. Jag vill alltid bli polis faktiskt. Ja. Det är något som alltid vill att göra. Det är en lång historia hur man hamnar här, men det börjar med att jag skulle studera i USA. Och det var ett universitetet i North Dakota faktiskt, i Grand Forks, som är en timma norr om där jag bor nu. Jag gjorde ett år i Norge först. De har en amerikansk skola i Norge då, som har ett utbytesprogram här uppe i North Dakota. Och så läste jag då criminal justice, som är väl kriminologi fast mer utökat och med mycket andra ämnen i 4 år. Och mitt mål var faktiskt att åka tillbaka till Sverige och söka som polis så, när jag var färdig där.
Just det.
Men sen träffade jag en kvinna och det ändrades allting. Det är så det brukar vara.
Ja, just det. Då kom den så kallade kärleken emellan då.
Ja, exakt.
Okej.
Okay. Så den...
Är hon från krokarna där då?
Hon är från Minnesota. Just en timma söder om Minneapolis. Så vi flyttade lite dit direkt. Vi flyttade faktiskt till Omaha, Nebraska först. Och sen flyttade vi upp till Minneapolis. För att hon kom in på skola där. Och sen fick hon jobb i Fargo. Det var så vi hamnade här. När hon var färdig med sin utbildning.
Okej. Okay. Men vad har ni för klimat där? Jag tänker att det kanske är lite mer, lite som Sverige typ. Jag vet, jag
inbillar. Det är som norra Sverige, det är ganska kallt här. Det är, vintrarna är väl, ja, det är väl ganska vanligt, det är minus 30-40 grader. Det är snö, ja, och så väldigt varmt på somrarna då. Det är väl skillnaden med Sverige. På somrarna så kan vi ha 40 grader och ja, det finns inget. Det är jättebra med vädret. Väldigt platt. Det är väldigt platt land, så det är väldigt, alltså vinden är ju otrolig.
Ja, ah, okej. Okay. Okej. Okay. Men så vet jag, vi pratades vid lite innan här och då berättade du att det vart en sväng till Sverige också efter du hade träffat tjejen där då.
Ja, alltså när jag var färdig med skolan 2006 gick jag ut universitetet i USA. Då åkte jag tillbaka till Sverige för att hon hade ett år kvar på universitetet. Sen behövs man pappersarbete och sånt för att kunna komma över till USA och gifta sig. Så då åkte jag tillbaka till Sverige och började jobba. Jag jobbade på kasinot i Göteborg faktiskt, som floor security.
Aha.
Och som väktare för Securitas. Så jag jobbade både butikskontroll och som uniform väktare då, ett och ett halvt år innan jag flyttade över.
Och då hade hon fått det där jobbet då, så du visste att det skulle bli Fargo då eller?
Nej. Så det var då kom hon in på en skola i Omaha, Nebraska. Så det var dit vi flyttade först för att hon ändrade riktlinje och skulle plugga till sjuksköterska där nere istället.
Mm.
Och sen efter det så pluggade hon, vad blir det, jag vet inte vad det heter, grad school till narkosläkare. Så då kom hon in på skola i Minneapolis, så då flyttade vi till Minneapolis. Och sen efter hon var färdig med den skolan så fick hon jobb som narkosläkare då i Fargo, North Dakota.
Okej.
Okay. Så när jag i Omaha så jobbar jag som väktare också då, på ett sjukhus. Och sen i Minneapolis jobbar jag som väktare på ett universitet faktiskt, i USA. För i USA då så måste man vara amerikansk medborgare för att kunna bli polis.
Mm.
Så det är ett process det också, att kunna komma dit. Så att för 7 år sedan så blev jag amerikansk medborgare.
Men har du dubbelt eller har du bara
en? Ja. Nej, dubbelt då. För Sverige godkänner ju dubbla medborgarskap. Med.
Just det.
Så jag får behålla mitt svenska.
Okej.
Så det var bra. Och den enda anledningen var att jag ville bli amerikansk medborgare var för att jag skulle kunna bli polis då.
Just det.
Så det var mitt mål. Så den var ju bara vänta tills hon var färdig och se vart hon fick jobb. Mm. Och så fort hon fick jobb här så sökte jag direkt då.
Men en liten kort fråga där angående medborgarskapet. Hade det känts annorlunda om du var tvungen att droppa det eller släppa ditt svenska medborgarskap, tror du?
Ja, det hade det. Då hade jag nog funderat lite extra och kanske om jag skulle ut något annat istället.
Mm.
Jag vet att jag har en del norska vänner som har flyttat över också. Och de vill bli amerikansk medborgare, men än så länge så godkänner inte Norge. Då måste man släppa sin norska. Jag vet att de jobbar på det, men så det är stor grej. Så.
Det
är ganska bra att vara svensk faktiskt när man ska ut och resa. Så.
Ja, kanske ibland är det lämpligare att dra upp det passet än det amerikanska.
Ja, jag har inte åkt till något sånt land ännu, men nu, ja, vi är i vissa länder då, så det kan vara bra.
Men berätta då söker du alltså polis, ja, alltså polisskolan, eller söker man polis, hur går det
ja,
till?
Så det är olika stater då, beroende på vart man bor. Här så måste man gå polisskolan själv då, som man betalar för själv.
Okej.
Okay. Och sen så söker man jobb någonstans då. När jag sökte till Fargo polis innan jag hade utbildningen, vilket du kan bli antagen innan, men då måste du gå polisskolan innan du blir anställd.
Okej.
Okay. Första gången jag ansökte så blev jag inte antagen. Jag flunkade intervjun. Oh. Jag klarade fystest och alla skriftliga test och sånt, men sen på intervjun så flunkade jag den. Och
vet du vad du flunkade på då?
Ja, det var väl, jag hade ingen aning vad jag gjorde. De har väldigt speciella intervjugrejer de har här. Det är, det heter beteendevetande intervjuer, om man ska säga. De letar för mycket mer på frågorna än vad jag tänkte. Ja, jag svarade, det här har jag varit med om, det här har jag gjort. Och sen, de ville mer att man skulle säga, ja, det här har jag gjort. Det här var ett misstag jag gjorde. Det här lärde jag mig från misstaget. Och nästa gång så gjorde jag så här.
Okay.
Bara för att se att man lär sig olika saker, jag vet inte. Så det var väldigt mer inriktat än vad jag var förberedd för.
Ja, ah, jag förstår.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja!
Bra vibrationer är ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hur mycket kostade det då? Och skolan?
Skolan sen var $5,000 tror jag betalade för det.
5,000, det är gånger 8,8 eller vad är det nu?
Jag vet inte vad det är. Det var väl 10,9 kanske nu, så det är väl 45,000-50,000 kanske.
Ja, okej. Okay. Och hur lång är den utbildningen?
Här är den 10 veckor i den här.
10 veckor? För oss så låter det ju extremt kort alltså.
Och det är roligt, för jag hör ju det väldigt många gånger. Mm. Så vissa stater, de stora staterna, de ligger på väl 6-8 månader.
Ja.
Är de där stora. Men grejen är då att i USA då är det minsta så att man behöver ha 60 universitetskrediter, vilket är 2 års skola. Många av dem då behöver man en bachelorgrad, alltså 4 års utbildning.
Okay.
Så du får ju väldigt mycket annan utbildning. Utan den här polisskolan är ju bara rent polisarbete. Det är bara liksom kriminallagar, trafiklagar och praktiskt.
Just det.
Så det är liksom inget annat. Så jag vet inte hur polisskolan är i Sverige, men det är väl mycket andra ämnen också. Du pluggar inte bara.
Nej, det är mycket annat.
Så det är sådana saker då, så att folk tänker bara, för 10 veckor sedan är du polis liksom. Men det är väl kort, men ändå, du lär dig väldigt mycket.
Ja. Hur var polisutbildningen då? Hur kändes det att komma dit liksom?
Det var ju skitcoolt. Det var jättehäftigt. Det var kul liksom. För mig var det ju unikt. Och det, ja, jag har bott där så länge då. Gått på universitetet och grejer. Språket var inga problem. För det vet jag, när jag började universitetet så var det ju liksom universitetsengelskan är lite annorlunda än den vanliga engelska man pratar.
Ah, okay.
Så det är lite jobbigare, men det hade ju inga problem med nu då.
Nej, det var ju skönt det då. Om du kommer med en sån riktig swinglish liksom.
Ja, men det är självklart att jag har en dialekt fortfarande. Och folk frågar när man liksom är ute och pratar med folk. Var kommer du ifrån?
Mm.
Så säger man Sverige. Och säger här uppe i North Dakota, Minnesota och allting, så är det ju väldigt mycket skandinavättlingar.
Just det.
Så folk tycker det är kul. De flesta liksom, min farfarsvar kom från Sverige. Ja, eller Norge, liksom. Det är alltid något sånt. Liksom.
För det som är intressant i Sverige, tycker jag, när man pratar... Det är till exempel den här Black Lives Matter drog igång med George Floyd och det här, så blir det så här, amerikansk polis. Men vad man glömmer då, att man kan inte säga amerikansk polis, därför att det är så oerhört, som du sa, i olika stater, men sen i olika stater så finns det ju olika counties och det finns sheriff's department. Man kan inte bara säga amerikansk polis, eller hur?
Nej, absolut inte. Och det, jag menar, är väldigt, väldigt annorlunda hur man arbetar också.
Mm.
Liksom, som du sa då, vi har ju en sån city police då, som Fargo police är stadspolis. Och sen så har vi vår sheriff då, som är county sheriff's office. Sen så har vi the troopers, state troopers eller highway patrol, som är väl samma sak. Alla jobbar ju annorlunda då. Vi kan påroende. Men vi har ju samma statliga lagar.
Mm.
Men sen som i Fargo så har vi ju city ordinance, som är som stadslagar, som är liksom annorlunda bara för i Fargo.
Mm.
Och sen självklart så är det ju liksom, jobbar du nere i södra USA eller Kalifornien med mycket mer befolkning och mycket större poliser, liksom, avdelningar och sånt, så är det ju, jobbar ju de på ett annorlunda sätt än vad vi gör kanske.
Mm.
Så det är ju, det är som i Minneapolis, är väldigt stor. Jag har vänner som jobbar där i St. Paul, Minneapolis, liksom under hela de här grejerna. Och vi hade kravaller här uppe också för samma sak. Det,
okay.
Vi är ganska nära. Vi är bara 4 timmar från Minneapolis. Så.
Ja, just det. Nej, men intressant. För det är väl någonting som jag tycker ibland man kan läsa på sociala medier när folk ska uttala sig om amerikansk polis. Liksom, som om det fanns någon homogen liksom, grupp amerikanska poliser. Det gör ju inte det.
Nej, och alla alltså, lagar är olika i olika stater också.
Mm.
Jag kan åka till Minnesota på 5 minuter härifrån, för vi ligger precis bredvid då, vägg i vägg. Men det är olika lagar beroende på om vilken sida av bron man är.
Mm. Men sen när du kom ut då, liksom, som färsk Fargo-konstapel. Hur var det då att liksom patrullera gatorna? För ni gör det ofta själva, va?
Ja, så själva, så när man är färdig med skolan då, så är det ju fortfarande en utbildning vi har då, så FTO eller PTO som det heter. Man är med en annan träningspolis, så man åker väl 4-5 månader med dem.
Okay.
Fast man gör allting själv, så man är ju en, alltså polis, utbildad polis då, men du är alltid med någon hela tiden, så det är ju väldigt, det är mer stressfullt än vad själva skolan är. Okay. Att du blir liksom bedömd på allting, vad du ska göra, och de skriver upp varje dag olika saker man gör, och man diskuterar liksom vad man har gjort för fel.
Okej.
Okay. Så att det tycker jag man lär sig mycket mer av än att gå i skolan.
Mm. Att vara på fältet. Så,
ja, absolut. Och liksom att ha den tränings... Jag hade väl 3 olika då, träningspoliser då, som utbildade.
Någon typ av handledare då?
Handledare, yes. Handledare som man åker med då, absolut. Så det är det. Men själv, sen är vi ju själva i bilarna, så vi har bara en polis i varje bil när vi åker omkring på patrullerna.
Jag har ju fått se en bild från din radiobil, och då hade du snutsnack på.
Absolut, jo. Det har vi snutsnackat. Det lyssnar jag på det när jag kan. Ja. Ni har lite tid över, så är det på i bakgrunden där.
Ja, vad roligt. Vad roligt. Det är kul. Ja, det är kul. Det är rätt häftigt att veta att det rullar liksom i USA också.
Det är roligt när man kör upp och parkerar bredvid varandra för man ska snacka lite, och så har man på det i bakgrunden, och det är alltid någon kommentar. Liksom.
Men har du någon nickname då? Är det The Swede?
Nej, alltså det, ja, då säger The Swede. Eller, jag går faktiskt bara Toby. T-O-B-Y, så Toby kallar mig. För att
Toby.
Mitt namn är Torbjörn.
Ja.
Och det är ingen som kan säga det här.
Nej.
Nej, då säger vi antingen Swede, det kallar mig för double S, för att mitt efternamn är Karlsson med 2 S då, så det är ingen som stavar med 2 S här heller.
Nej, just ja.
Då kallar vi double S.
Nej, för de brukar alltid hitta rätt roliga smeknamn på folk, tycker jag.
Ja.
Roligt.
Ja, det är det.
Men hur många år har du jobbat nu då i Fargo som polis?
5 år, det var 5 år nu i november.
Ja, det var det, ja.
Ja, så 2015 stod det.
Otroligt spännande. Jag frågar alltid mina gäster om något case sådär som kommer upp liksom i tankarna när någon frågar. Och vad har du i ditt bibliotek?
Ja, jag har varit med om väldigt mycket. Alltså otroligt mycket. De här 5 åren är något som, saker som folk inte ser. Man har varit med om, alltså, döda människor. Det har varit allt från liksom mord, självmord. Otroligt mycket saker man har sett.
Mm.
Men jag självklart tänkt på ett case då. Jag har ett som påverkade mig mer positivt, ska jag säga. Det är en positiv sak och ändå en stor grej som hände, som man har varit med om en del olika saker, men det här var en bra utgång från det.
Mm.
Så det var, vad det måste vara, det var 2 år sedan nu. Så jobbar jag, vi har en Fargo flygplats. Just det, vi har bemannad med en polis hela tiden. Och för 2 år sedan så jobbade jag där lite då och då. Liksom några timmar här och där. Så det var en dag jag jobbade på flygplatsen. Vi gjorde 4 timmars pass där ute uppe. Och det händer ju alltid någonting. Det är Fargo flyg. Vi har 5 gator. Liksom. Det händer ingenting där. Man bara sitter av tiden ungefär.
Okay.
Så det är ingenting. Man, som en vanlig dag, jag sitter där och så plötsligt så kommer någon springa till mig och bara, vi har en passagerare på ett av flygplanen här som står vid gaten och de har precis landat. Så hon är jättedålig och behöver hjälp.
Mm.
Och det är ju den att se liksom, uniformen, så det är första den springer till mig.
Ja, det är klart.
Så då går jag på flygplanen, så ett litet flygplan, väldigt tajt. Då sitter en gammal dam i sätet vid fönstret, det är ju bara 2 säten. Det är 2 säten och 1 säte på andra, för det är sånt litet plan.
Mm.
Och jag kan se att hon är väldigt, liksom, hon bara stirrar och kan inte riktigt prata. Så jag försöker prata med henne och se vad som händer. Och flygvärdinnen är där och piloten är där. Och hon kan inte riktigt prata. Väldigt tom i blicken. Och jag försöker prata och prata. Och sen säger jag liksom, och försöker ropa på radion. Nu radio funkar inte riktigt där inne i flygplatsen heller. Det är inne på planet där. Lite hackig radio.
Mm.
Så jag säger att du får skicka en ambulans. Du får komma upp idag. Så Så helt plötsligt så får hon en hjärtattack. Oj. Där och förlorar medvetandet. Sittande, så hon bara faller ihop och ingen puls, ingenting. Slutar andas.
Shit.
Så då sliter jag ner henne då, från sätet ner i den lilla gången, väldigt tajt, och börjar göra hjärt-lungräddning då. Jag skriker, för att säga, jag säger till en av tjejerna som jobbar för flygbolaget där då, som är inne i planet, att gå och hämta den, vad är AED, jag vet inte vad det heter på svenska.
Men är det
maskinen?
Hjärtstartaren, ja.
Hjärtstartaren, maskinen, ja. Så jag springer och hämtar den. Medan jag, just nu då, så gör vi ju, vi tränade att bara göra
kompressioner.
Kompressioner, ja, absolut. Så jag gör det, och jag vet inte, jag tänker inte så mycket, jag bara kör. Så jag frågar efteråt, men de säger att ungefär 2 minuter håller jag på innan hon kommer tillbaka med den, och helt plötsligt så börjar hon, damen, andas igen, och hon tar det är väldigt läskigt. Först var så läskigt, det var första gången faktiskt som jag gjorde en hjärtlungräddning, och jag bröt ju hennes revben, det kände jag direkt. Hon var väl äldre, 70 plus var väl. Och det ska man göra, det har jag lärt mig, man ska bryta revben om man gör det ordentligt, utan det ska ju vara en riktig tryck. Men det är sånt som man tänkt på efteråt, det tänkte jag inte på då när, liksom, när man gjorde det, utan det var bara att köra. Och helt plötsligt så tar hon ett väldigt så läskigt, rasslande andetag, och helt plötsligt så kommer igång då. Så då kommer de med den hjärt-lungräddningen som jag tolkar på direkt, och det var ingen, liksom, var ingen chock. De var lite genom chock där.
Nej.
Och det här kändes som det tog liksom en timme, men till slut kom ambulanspersonalen då inspringande. Och kopplade upp henne då, liksom, och tog henne, körde henne till sjukhuset. Och då var vi medvetande då när hon tog in henne i ambulansen. Sen gick jag tillbaka och jobbade vanligt, och på färdig flygplatsen, sen ut på gatan och protellerade igen. Så det var ganska unikt. Det var lite ofta man ger, när någon får en hjärtattack, för flesta gångerna så lyckas det inte.
Nej, men hur var den? Det är ju en unik upplevelse att liksom åter ta en person egentligen från det döda.
Ja.
Att, för så är det ju faktiskt. Hade du inte rört henne där så hade hon ju avlidit.
Ja, absolut.
Hur är den känslan så här efteråt, att komma hem och liksom, ja, det är ändå ett gott dagsverke liksom att ha återupplivat en människa. Hur skulle du beskriva den känslan för dig?
Det var ju inte för man kommer hem och riktigt tänker på det, utan liksom för man, när man går tillbaka och jobbar, så jobbar man bara och kör på med vanliga liksom, ja, de andra sakerna som händer den dagen. Men när man kommer hem så pratar jag med frugan och grejer, och det liksom, då känner man att man har gjort något bra. Det var liksom, man känner, jag har ändrat någons liv kanske. Jag vet inte vad som hade hänt efteråt. Jag vet inte.
Nej.
Men det fick jag röra på sen faktiskt. Men det var ju det som gjorde allting bättre efteråt också, vad som hände efteråt. Så just när man kommer hem så var det liksom, ja, jag gjorde något bra idag. Men det var ingenting, jag gjorde mitt jobb. Det var liksom inte, jag kände mig inte som någon hjälte eller något sånt, utan det är liksom, ja, jag gjorde mitt jobb. Men jag fick göra något bra idag istället för att slåss med någon eller arrestera någon eller liksom någon sån här grej. Så det är alltid kul. Men det roliga är att det var säkert nästan en månad senare, så jobbar jag på flygplatsen igen. Och då sitter jag som vanligt, händer ingenting. sitter och käkar lunch där på restaurangen i flygplatsen. Så plötsligt kommer en kille fram till mig och frågar liksom mitt namn, om jag är han. Och så, ja, det är jag. Och så börjar han gråta. Då är det den här damens son.
Okay.
Och som bara säger, bara, jag vill bara tacka dig. Så han bara kommer och kramar om mig, och för att du räddade min mammas liv. Och så hon hade varit i Houston i Texas och hälsat på sina barn, både son och dotter. Det var när hon var flygplans i förrgår då. Så då hade han kommit tillbaka och varit med henne nu en månad medan hon tillfrisknade och sånt då.
Okay.
Och ja, så berättade han då att hon gjorde bra, hon hade väldigt ont och sånt efter. Hon har fått gå sånt, fysioterapi och grejer för att rebenen och allt det här, och hon har fått lite skador från hjärt-lungräddningsgrejerna då. Så du bara pratade med henne, och han ville ta kort med mig och sådana saker då. Så sen bara någon fråga om hans syster kunde få ringa och prata med mig. Ja, visst, visst. Så ringde hon mig sen och tackade också. Oh. Så det var härligt. Det var liksom extra coolt.
Ja, oh, verkligen.
Och sen ungefär sex månader senare så kontaktade damen mig. Jag ringde polisstationen då och bara pratade med mig. Så pratade jag med henne en stund. Och så gick vi ut och käkade middag tillsammans. Här i Fargo. Så hade hennes familj gjort en glastrofé till mig, om man ska säga, med inriskningar och grejer, tacka för hjälpen och allting och massa saker. Och så det var riktigt coolt.
Wow.
Och sen på ettårsdagen så ringde hon mig igen och bara säga hej. Så det var coolt. Så får vi se om hon ringer nu på tvåårsdagen då.
Ja, men vi håller tummarna. Jäklar, vilken häftig feedback.
Så då känner man ju verkligen att det här är ju, ja, man har gjort något speciellt.
Mm.
Och det är ju skönt att man får göra det, för att vi ser så mycket skit i det här jobbet. Så det är väldigt, väldigt skönt och kul att få något sånt.
När man hör din berättelse här nu så känner man sig, visst, det var ju fantastiskt att du räddade hennes liv, men det man hör nu är att du har ju räddat liksom kanske en hel familjs liv, höll jag på att säga. Men alltså, jag menar, det drabbar ju så många när en nära och kär familjemedlem går bort. Så jag menar, det är ju år av glädje som man har räddat åt många liksom.
Ja, så är det. Och det tänker man inte ofta på heller när man går till folk som dör och sådana saker, utan det är så många som drabbas och sådana saker. Så det är jag. Absolut.
Ja, häftigt. Det är väl inte speciellt ofta du får feedback på dina jobb, oavsett om så att säga, det är positiv eller negativ?
Nej. Det enda gången feedbacken är när man går till rätten och ska vittna.
Ja, precis. Men jag tänkte, du sa det där att det var ju kul för att du kände att man hade gjort något bra och man hade sluppit att slåss och sådär eller bråka med någon.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Hur ofta är det du får göra det, känner du, som polis när du är ute och patrullerar i Fargo?
Ja, det händer väl varje vecka.
Det gör så?
Ja. Ja, min första ledare idag nu, men igår, liksom en vanlig måndag eftermiddag klockan 12 på dagen, så är det slagsmål ut och slåss med folk. Liksom det är sånt.
Men hur är det? Alltså mitt minne från mina år som polis, då, det är ju så oerhört mycket lättare att, så att säga, slåss då när man är två än när man är själv. Hur reder du ut de här situationerna ensam?
Är det någonting så är det alltid folk som kommer. Oftast så skickas de i två bilar på nästan allting. Okay. Som inte är liksom... Är det liksom en stöld som hände för länge sedan, då är det att åka med en. Eller är det liksom en olycka som är en vanlig liten olycka, då åker man en. Men, så igår till exempel, då är det två stycken andra som åker med. Plötsligt så ropar de på hjälp. Och då är det 12 bilar som är där liksom inom några minuter.
Ah, okej.
Okay. Och då är det 8 personer där som håll på att slåss med oss liksom.
Wow.
Och skulle bråka. Så det går ju fort. Alltså, det kommer bilar hela tiden om man behöver hjälp. Liksom.
Vad har du som Fargo-polis för hjälpmedel i liksom, vad har du för equipment på? Kolla vad cool, snackar jag lite engelska. Vad har du för utrustning? Vad har du för utrustning på dig? Och vad har du för extra utrustning i bilen? Om du skulle kunna bara berätta lite kortfattat.
Ja, så vi har vanliga, då. Vi har en pistol, vi kör Glock som vi har då, en Glock 22 som är 40 kaliber. Sen har vi vår taser. Och
taser är alltså elchock kan man säga?
Ja, elpistol. Ja. Så det är ju skillnad på elpistol och elpistol. Många elpistol är ju sånt som också skjuter iväg prover då. Sen är det väl, en elpistol finns ju sånt där som bara... Man måste hålla mot någon. Det är väl lite annorlunda också.
Just det.
Och sen har vi radio och handbojar. Och jag har ju sån external vest som det heter. Då. Så jag har ju mycket mina handbojar och mina magasin. Och såna saker har jag på västen på magen. Och för att ta bort lite vikt från bältet.
Just det.
För att hjälpa ryggen. Så Så vi använder inte betong längre. De hade betong innan jag började, men de tog bort den.
Mm.
Jag vet inte varför, men jag använder det när jag jobbar som väktare både i Sverige och USA. Den är inte så jätteeffektiv egentligen.
Nej, kanske inte är det.
Nej.
Har du inget förstärkningsvapen eller något sånt där?
Ja, så i bilen så har vi en AR-15 då, som är ett gevär. Den har vi. Och så har vi extra hjälm och extra väst i bilen också, som jag använder ganska ofta faktiskt. Jag tar mig på kanske en gång i månaden, varannan månad, och slänger man på sig extra grejer. Det är när man går till någon med vapen. De tror att de har någon vapen inom lägenheten eller huset där man går till.
Just det.
Tar vi på oss lite extra utrustning.
Man ser ju ofta på när man kollar amerikansk film och sådär, men kanske även när man har kollat Cops, alltså den här tv-serien någon gång, att många amerikanska poliser då går med draget vapen, i alla fall med handen på kanske på kolven liksom. Hur gör du när du går fram och gör ett fordonsstopp till exempel?
Ja, jag har handen på pistolen också.
Ja, det är så.
När man går fram. Det är trafikstopp och domestics då, som de är de två farligaste grejerna man går till.
Mm.
Så det är, man vet ju att det finns vapen. Det är väldigt mycket vapen i USA ute då. Liksom. Mm. Det är många bär vapen på sig.
Just det.
Så man är lite extra försiktig. Det är man.
Hur ser vapenlagarna ut just i er stat då, i North Dakota? Hur får man bära liksom concealed weapon och sånt där också? Eller?
Ja, så de ändrar faktiskt det. Det är ett eller två år sedan nu. Så det gjorde de ännu lättare att bära vapen här i North Dakota.
Aha.
Så det brukar vara att man behövde licens då för att bära alltså gömt vapen och concealed. Men nu så räcker det att du har varit bott i North Dakota i ett år och att du är över 18, så kan du bära vapen.
Okay.
Enda skillnaden är att om du har ett sånt concealed permit, så behöver man inte säga till någon att man bär polis. Om jag kommer fram till en bil och han har det, behöver han berätta för mig att han har pistol.
Okay.
Om man inte har det, så är det, måste det laget berätta för polis då att du har vapen på dig.
Mm.
Om jag möter någon då med det. Och gör de inte det, så kan de åka dit för det då.
Okej.
Men andra vapen, du kan bära liksom den här AR-15-gevären eller någonting sånt. De kan du bära på dig liksom, helt öppet. Du kan gå runt på gatan om du vill.
Och AR-15, jag är lite dåligt insatt med de här. Är det liksom vad är det för typ?
En M4, vad heter det? Svenska militärgeväret de använder.
Jaha, är det en K-pist eller?
Ja, fast det är väl någon, alltså M16, M4 som det är väl samma, bara att det är den civila modellen.
Okej.
Okay. Av den då, av militära vapen. Så det ser exakt likadant ut.
Men det kan man bära, bara gå runt och handla liksom, man går med vapen på ryggen.
Ja. Det är ingen som gör det. Det är ju på YouTube massa sådana grejer. De gör olika stater, de här sovereign citizens som går runt och filmar för att se hur polisen reagerar i de staterna man kan göra det då.
Mm.
Vi har inte haft något större problem med det här. Det är ingen som går runt med det. Utan det är väldigt mycket jakt här i den här staten. Då.
Okay.
Så det är mycket jaktvapen i bilar och sånt, men det är ingen som bara går runt med det för skojs skull.
Ah, okay. Men hur du sa att ni hade haft lite där efter George Floyd, fick ni också reaktioner mot er som poliser i Fargo då, eller?
Ja, absolut. Absolut. Vi hade ju väldigt mycket. Det startade nya grupper och Black Lives Matter i Fargo blev ju jättestort helt plötsligt. Och sen hade vi då en stor kravall där de ju slog sönder vår downtown och oss. Jag vet inte hur mycket grejer de kastade på oss och på mig. Det var en väldigt stressfull situation. Men alla vet som varit med om någon kravall vet ju att det, hur jobbigt det är med samma grejer. Liksom. Och man tar mycket skit. Jag vet, mer psykologiskt, alltså att kunna stå där och få kunna göra någonting, och då har de här liksom, tusen folk som står rätt upp i ansiktet både och skriker och gapar och liksom, du bara står där och tar det.
Ja.
Det är liksom det. Och det är alla står med sina mobiltelefoner, de vill ju ha reaktioner, det är det de vill.
Mm.
Och det vet vi också att de vill.
Just det.
Och sen till slut så måste man göra någonting, och då när man liksom börjar med tårgas och de här grejerna då börjar allt vilda. De flesta som är uppe, de är faktiskt betalda för att komma och protestera. De kommer från andra stater och runt om i landet.
Det är så.
Och de får betalt för att göra det. Och sen fick vi ju det här efteråt, tittade vi på våra span och liksom, vi har en massa olika departments då, som hittade alla de här grejerna med att de hade ju lagt ut ryggsäckar med stenar och tegelstenar och med vatten och med mat, och de hade allting liksom planerat exakt vad de skulle göra och sånt, så det var ju det var allting var organiserat.
Ja, det finns ju även kravall i Sverige där vi har danskar som kommer över och hjälper till också och kastar sten, så att det finns ju sådana folk som är proffs på, eller som, ja, mer eller mindre.
Jag var ju faktiskt i Göteborg i Göteborgskravallen. Det var ju 2014 när George Bush blev president.
Kan det vara 2001 eller 2002 eller något sånt där?
2002 måste det vara.
2002,
det var stora Göteborgskravallen. Jag var faktiskt i Göteborg då när det hände. Och det vet jag, att jag kollar ju mycket med nyheterna liksom. Polisen fick mycket skit för de grejerna liksom, med vände batongen på andra sidan och hur de behandlar folk. Och det är, jag vet inte, ser det som att det är okunnighet av befolkningen, utan det är bara, och då fanns ju inte ens sociala medier som finns idag heller. Liksom, det värsta är väl att man läser om allting, att folk är så, de tror på allting de läser på Facebook liksom, och det är okunnighet.
Just det.
Och det vet jag att jag lyssnade på någonting, eller vet inte om det var någon kommentar på någon av dina avsnitt, om det var någon som skrev någonting med att med det här med att hur många poliser det ska behövas för att hålla, ta ner någon eller liksom, övervåld. Och det, innan du har försökt att slåss med en tjej som väger liksom 50 kilo men är helt galen och påtänd och någonting, det är inte så lätt som det ser ut att få dem med handbojor utan att skada dem eller sig själv.
Nej, det är inte alls lätt. Och det kan, och som det har vi också pratat om i podden också, att det ofta ser ju, det ser inte bra ut liksom. Det är svårt. Nej. Och det, alltså det är inte ballett. Det är ingenting. Nej. Som man kommer sätta upp en föreställning av för att det är vackert att se på liksom. Men det är som du säger, och folk är ju väldigt okunniga. Vi hade ju en väldigt tragisk händelse här för, ja, det är väl drygt ett år sedan, men en pojke som blev ihjälskjuten som heter Erik, som hade Downs syndrom.
Jag tror jag läste om det, ja.
Ja, det här var väldigt supertragiskt för alla inblandade, framförallt för hans familj givetvis då. Men hade man varit lite insatt, så var det just att han hade Downs syndrom var helt irrelevant egentligen i sammanhanget, för att det framkom ju först när man hittade den här pojken, när han var skjuten så att säga. Mm. Han hade ju haft ett vapen då. Men det ser jag ju många kommentarer när det handlar om negativt. Men det går bra att skjuta pojkar med Downs syndrom. Alltså, det, man drar den slutsatsen liksom.
Ja, ja, det är ju det. Det är samma sak med allting här. Det händer ju, jag läser historier varje dag. Jag följer ju alla massa olika amerikanska polissidor på Facebook och sånt där de skriver om saker. Men det är samma sak här. Det är okunnighet, och folk ser bara svart och vitt. Och det som du har pratat om innan, vet jag, har hört att det är, liksom, det är väldigt grått. Mm. Det är väldigt grått arbete. Det finns inget svart och vitt.
Nej, precis. Men sen undrar jag också lite grann det som är intressant så här, rent lagtekniskt. Jag menar, det man var med om ganska ofta som polis i Sverige, det var ju det att man ringde på oss någon som sa att vi ska göra en husrannsakan till exempel. Och då sa man, men då vill vi se er husrannsakningsorder, säger de som står där. Men det behöver vi ju inte i Sverige, utan vi har ett åklagarbeslut, eller i vissa fall så kan man ju som polisman själv besluta om en husrannsakan faktiskt är ett bostad också i vissa fall. Men hur ser det ut för dig då, om du stoppar en bil till exempel? Kan du söka, för det första, kan du söka personen? Kan du göra en kroppsvisitation om du tar ut den och så ska han liksom, oh, you're under arrest liksom. Kan du söka genom honom, och vad får du söka till exempel?
Alltså, om någon är arresterad så kan vi söka hur mycket vi vill.
Okay.
Men innan det, om de gör ett trafikstopp, och vi kan ta ett exempel, för att jag kan inte bara söka bilen för att jag tror att det kanske är en känd narkotikabrottsling som vi vet om det, men jag har inget annat förutom att han har kanske kört för fort eller gjort en ursväng där han inte kunde eller någonting. Då kan inte jag söka den bilen utan att jag ser någonting. Så om jag ser en meth pipe eller marijuana eller någonting liggare som jag ser utifrån, Då får jag söka den bilen.
Okay.
Samma sak där då, om det luktar marijuana, som det är väldigt ofta, det är en stark lukt som marijuana. Det ger oss orsak att kunna söka den bilen. Men det betyder inte att jag får söka personen. För att marijuana här är de får en böter helt enkelt, och så får de gå till rätten och med den böten. Vi har arresterat det för det. som de åker. Så det är ju skillnad. Men, och det är samma sak där om jag arresterar någon. Och då kan jag söka han, den personen, eller han eller hon. Men det betyder att jag får söka bilen bara för det. Utan, för då kan jag inte söka den bilen. Så den kan vi bara lämna där.
Okej, så det gäller att ha koll på bitarna där då?
Ja, så det är vad vi kan göra då. Vi kan ringa efter en hund, en narkotikahund då, som kommer och luktar bilen. Och om den känner någonting, om den ger tecken på att det är någonting, då får vi söka då.
Mm.
Så det gör vi ofta för att kunna komma in i en bil som vi tror att det finns någonting i.
Ja, jag fattar. Ja, det är klart. Det är klart att det är olika lagstiftning. Alltså. Och ibland så verkar det ju nästan krångligare. Men jag tänker också, vi säger att du arresterar någon då för ett brott. Var tar du honom då? Tar du honom till polisstationen? Eller var, vet ju, nej. Jail liksom? Eller,
ja, jail. Så vi har jail då. Det är skillnaden från... Det är häktet. Det är häktet, det är det.
Mm.
Så det var ett häkte. Så där det tar man dem. Och där sitter de inte så länge. Ofta är de ute nästa dag. Om det inte är helg eller helgdag. Men det är dit man tar dem. Och sen så får de gå och se en domare då.
Mm.
I rätten oftast nästa dag. Och då bestämmer det ju att det ska... Då släpps de och så får de en rättegångstid.
Okay.
Om det inte är ett allvarligt brott då. Men det finns ju brott där de får sitta. Jag hade mitt första år någonting. Det var någon som hade försökt att råna ett hotell. Som vi hittade faktiskt i Minnesota. Fick åka till en annan stat och fick fast dem där. Men, och sen helt plötsligt var det rätt. 4 månader senare. Sitter rätten. Då har han suttit häktad hela den tiden.
Mm.
Och det var väldigt, väldigt ovanligt.
Okej. Okay.
Men han släpptes faktiskt då efter och då fick han served time som de säger då, bara för att han hade suttit inne då 4,5 månader tror jag var, så släpptes han direkt, utan de räknade om det, ja, det var ditt strafftid där.
Okej, okay, jag fattar.
Ja, vad som hände.
Men spar du alla dina anteckningar till exempel?
Nej. Vi har lite sådana små anteckningsböcker, så jag har ju slut på en sån bok på en vecka ungefär, den sen kastar jag den.
Ja, det är så. Och när du vittnar då, Hur pass liksom starkt väger en polismans vittnesmål skulle du säga?
Mycket. Det stämmer. Men sen beror det på, vi har ju 2 olika rättsgrunder som ni har, tingsrätten och hovrätten. Mm. Det är väl samma sak. Så det är bara en city court och state court.
Mm.
Så det beror ju på hur grovt brottet är. Vilken rätt det går till. Men det är många gånger som domarna har liksom bara sagt att när det är ord mot ord så tror de på polisen mer.
Okej.
Okay. Vilket är ju oftast skönt då. Jag har vittnat många gånger att folk sitter och ljuger i rätten. Det händer ju faktiskt.
Ja, det händer.
Ja,
men nu är jag ju oerhört nyfiken alltså, eftersom... Jag vill ju ha ett filmtips här på slutet och eftersom du är Fargo så tänkte jag då måste det väl bli Fargo, men det kanske inte blir.
Nej, det blir det inte. Det är en bra film. Jag har faktiskt sett jättelänge nu. Men...
Uh-huh.
Nej, jag är en film faktiskt, men jag tittar mycket på film. Jag har alltid älskat film och allting. Jag gillar svenska filmer och amerikanska filmer. Men polisfilmer då, så är ju samma sak som polis. Alltså, jag ser det för underhållningens skull. Det är liksom, många säger att ja, men så här gör man inte, det här gör vi inte på riktigt. Men många filmer får man ta för vad det är. Liksom, det är för underhållning och det är inte för att de ska göra allting jätteriktigt.
Nej.
Men amerikansk film så har vi End of Watch.
Ja.
End of Watch. Den är ju, tycker jag, otroligt bra. Och den anmäter riktiga saker som har hänt.
En
få filmer där man varje gång jag tittar på, jag har bara sett dem 3 gånger, men man får tårar i ögonen i slutet alltid. Det tar på en.
Ja, den är väldigt realistisk också faktiskt. Så den har dykt upp här i podden några gånger också som en rekommendation.
Ja, och sen tv-serien och Southland.
Southland.
En av de bättre poliserien som finns faktiskt. Och det är också samma sak, allting är riktiga händelser som är i hela den tv-serien.
Oh.
Som har blivit självklart dramatiserade för att passa mig in på tv då. Men,
såklart,
men allting är på riktigt, riktiga. Och den är väldigt verklig baserad också då.
Southland. Kul, den är inte, den tror jag inte har dykt upp som tips till innan. Det är kul. End of Watch har jag hört några gånger, men vad fasen. Tobbe Fassen, vad kul det har varit att få snacka med dig och få en liten inblick i alla fall i liksom livet over there som polis liksom.
Ja, nej, det är coolt. Det är coolt som sagt. Det mesta är att folk hemma tycker det är skitcoolt när man är snut i USA.
Såklart. Vi tycker ju att allt i USA är coolt. Så att, och då är ju liksom snut det absolut coolaste. Men jag tänkte, innan vi rundar av så ska jag säga till dig som är Patreon att jag kommer prata vidare lite grann med Tobbe. Vi ska prata lite mer om Fargo och se vad som har hänt där. Så häng kvar du som är Patreon och till andra. Och än en gång, Tobbe, tack så jättemycket.
Tack så mycket. Tack.
Tack så jättemycket. Det där var årets sista avsnitt av podden Snutsnack. Men 2021 kommer att börja precis som 2020 avslutades med ett avsnitt av Snutsnack. Hoppas du lyssnar, hoppas du är med oss på Facebook, Instagram eller kanske Patreon. Vi hörs snart igen. Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.